mer tänkt.
P1, Sveriges Radio.
Ja, god afton ungdomar. Ja, välkomna hit. Ska ni väl göra oss, för det är vi som har åkt till Värmland. Ulf, från, du har åkt hit från Stockholm.
Yep.
Men du har dina rötter inte så gräsigt långt från Karlstad där vi befinner oss.
Nej, jag kommer från Molkom.
Vem är mer kommer från Molkom?
Då har vi David Schuttrick som gjorde några skivor på 90-talet.
Just det.
Bröna Rångedal, Melodifestivalen.
I en blå container fann jag dig.
Ja, den gjorde jag videon till.
Ja, och sambos på försök.
Den gjorde jag videon till.
Och
säkert någon till.
Hon kanske bor i Finland. Där men, har jag aldrig varit.
Det blev ingen video till den.
Nej. Men okej, okay, i ett alternativt scenario, om det hade blivit en video till den, vem tror du hade regisserat den?
Ja, men då hade den ju gått till mig.
Ja. Ja. Nej, det vill jag tro att du är brett på.
Ja. Hon kanske bor i Finland.
Där har jag aldrig varit. Nej, uppdraget vi har här, Ulf, är att vi ska prata om Värmland. Och då är mitt problem detta, om det nu är ett problem, att vi har redan gjort ett snedtänkt om subkulturen Värmland. Då jag och en kvinna som heter Ann Edliden, som ja, hennes kvalifikation att prata, det var just att hon var värmländska, bland annat. Vi pratade om olika värmländska fenomen och försökte liksom ringa in just subkulturen Värmland, vad som utmärker den och så. Och det här tänker jag att det här blir egentligen en sorts fortsättning eller som en del två eller en spin-off eller en uppföljare på det samtalet. Känns det okej för dig? Jag menar, som regissör, hur känns det att ta över en uppföljare?
Det är ju alltid det. Då är man ju nummer två.
Ja.
Men man måste ju överleva också.
Ja, men det är ju man, pragmatiskt.
Man tar det man får.
Ja, just det. Vilken skulle du säga, vilken uppföljare hade du helst tagit hand om?
Jag tycker Gudfaren 2 är väldigt bra.
Ja, just det. Ja.
Men det är något helt annat.
Än det här samtalet, ja. Det tror jag. Jag är rädd att du har rätt. Nej, men vad vi bland annat... Alltså, min tes då, jag kommer ju som... Jag lurar ju ingen. Jag har inga värmländska rötter överhuvudtaget. Jag har en morbror i Forshaga, om det räknas. Men han är ju den enda i Forshaga som pratar skånska, tror jag. Han har bott här sedan 77 och det hörs inte att han har varit i Värmland överhuvudtaget. Men bortsett från detta så har jag ju ingen som helst Värmlands påbrå, utan jag kommer ju lite utifrån och tittar på det här landskapet. Och min tes det är att det finns, då tittar jag ur ett subkulturellt perspektiv eller liksom ett kulturellt perspektiv. Det finns en sorts fin kultur, en folklig fin kultur, alltså med Selma Lagerlöf och Gustav Fröding.
Ja.
Ferlin tycker ni väl är värmlänning. Mm. Han var ju från Värmland, men han skrev sina dikter och sen har flyttat till Stockholm. Men låt oss räkna honom dit.
Tänk att man måste dö i Värmland för att vara värmlänning. Han dog väl på något hotell i...
I Klara? Nej, det är Dan Andersson.
Nej, det är Dan Andersson, förlåt. Ja.
Han var från Dalarna.
Ingenting.
Honom drar vi inte in i...
Han dog i alla fall.
Han dog. Det är inget att ta ifrån honom. Det gjorde han onekligen. Nej, men att det ena är liksom värmländska ansiktet och det andra är ju då mer dansbandsansiktet. Många stora, fina vikingarna såklart och Sven Ingvars och Sten och Stanley. Alltså, vi pratar ju som crème de la svensk dansband. Mm. Det är väl egentligen bara Thorleif som inte var värmlänningar.
Ja,
det tror jag. Västgötar, tror jag.
Kan ingenting om...
Cool Candice var ju från Lidköping. Alltså, du hade ju lite, du hade ju Västergötland och så hade du Värmland. Det var ju där liksom den riktigt, riktigt, riktigt bra dansbandet.
Du vet att vi sitter bredvid Sandgrund.
Ja, du berättade det för mig innan. Ja. Jag blev så himla glad.
Som då var...
Sen förstod jag att det var någon konstnär som tydligen tagit över det nu.
Ja, han är en okänd.
Någon lovande figur. Som...
Men där var det åka av på 70-talet, har jag hört.
Ja.
När det var dansband. Ni var väl där allihopa?
Ja. En del av er blev väl gjorda där, får vi anta. Nej, men Sandgrund känner man ju till. Alltså, jag skulle säga att det är Sveriges mest bekanta danspalats. Ja. Alltså, utan att, alltså, det här, jag såg det nu för första gången i mitt liv. Och om någon skulle bett mig säga namnet på ett svenskt danspalats så hade det ju legat top of mind ändå, skulle jag säga.
Vad heter den här Richard Petrelius-dokumentären? Får jag lov? Heter den så? Om han som gick där varje kväll och dansade. Som Hans. Sen blev Torsk på Tallinn.
Ja, nej, karaktären blev... Roland.
Ja, just det, Roland, precis.
Som Robert Gustafsson gör just på värmländska.
Ja, men den dokumentären, den utspelar sig, tror jag, på ganska mycket på Sandgrund.
Det låter helt rimligt. Jag tycker man har hört samma...
Jag kände att jag hade ingen poäng på historien, men...
Nej, men då har vi ringat in. Jo, men min poäng... Jag håller egentligen bara fortfarande på och lite grann sammanfatta vad vi pratade om i förra snedtänkt om Värmland. Det var ju då att du har den upphöjda kulturen men som fortfarande har en sorts folklig profil. Och sen har du alltså det mer, ja, en sorts fulkultur, folkfulkultur. Och att den stora bron mellan de här världarna, det är ju då Sven Ingvars Frödingplatta från 71, tror jag. Det var det jag ägnade en timme åt, ja, att komma fram till.
Så att det slutar 71, det programmet.
Ja, det är,
då börjar vi 72.
Det är ungefär där mina referenser, ja, tar slut. Så att, jag tror alla snedtänk slutar ungefär 71, för jag vet inte vad som hände därefter.
Innan Norrmalmstorgsdramat.
Ja, precis. Men att jag har bjudit hit dig, det är ju för att du är ju en idag aktiv Värmlandsskildrare.
Ja, det är inget planerat. Det har bara blivit så.
Står det inte så på visitkortet? Jo. Ulf Malmros Värmlandsskildrare.
Jo, precis. Jo, men i själva verket så har jag gjort fler filmer som inte utspelar sig i Värmland. Men det tar liksom inte fäste, utan det som folk verkar gilla, det är de här Värmlandsfilmerna.
Men man kan också säga så här att du har gjort fler filmer som utspelar sig i Värmland än någon annan.
Det kanske jag har.
Ja, men vem skulle tävla med det? Solveig Ternström gjorde Morsarvet och Farsarvet. Två, ja, tv-serier som också är väldigt värmländska. Där hon kastade... roligt. För det var ju lite så här, hon bara samlade ihop liksom random värmlänningar. Så här. Hon hade ju Odd Engström med som ju var...
Politiker, va?
Ja, och som sen hamnade i Aschberg, eller ja, det, i Stenbäcks-sfären efter att han varit socialminister. Ja. Och sen även Bengt Berg, den här poeten och riksdagsledamoten.
Just det.
De fick ju vara med i...
För att de var värmländare.
Ja, mm. Och det är väl lite så. Du har ju också castat Bengt Alsterlind.
Ja, jo, vår casting har varit lite mer genuin, tror jag ändå. Vi har ju haft öppen casting och sådär.
Alltså, nu lät det som att jag förolämpar någon här. Det var inte min tanke. Jag tror att både, eller jag tycker att både Odd och Bengt, för jag är tydligen på förnamnsbasis med de här herrarna, är jättebra i de här filmerna. Men Solveig Ternström sökte ju först och främst efter en värmlänning, och sen så har vi tur så kanske vi också får en bra värmlänning. Men dialekten var central.
Det finns ju ungefär 300 000 värmlänningar. Om du tänker då att du ska hitta liksom de absolut bästa skådespelarna för just det här projektet, så är det ju ungefär som att leta skådespelare som om du bor på Island eller i Malmö. Medan alla andra filmer har liksom 10 miljoner att välja på. Så det är klart att det finns en begränsning. För jag menar, alla filmer har ju... Du ska ha någon som har den åldern, någon som ska se ut så, någon som ska liksom ha den speltypen. Då finns det inte så mycket att välja på. Så att vi fick ju, när vi gjorde Smala Sussis, fick vi ha öppen casting. Och då satte vi in en annons i Värmlandstidningen, och sen fick folk komma då, och så provfilmade vi då. Och sen då så stod då Björn Starin, eller som heter Björn Alling idag, och Johan Andersson som heter Östling idag. Det är väldigt viktigt vad de hette tidigare. Ja, men i alla fall. Och sen har vi jobbat jättemycket med dem, och de visar sig ju vara, och det säger jag faktiskt inte bara, utan de var ju bättre än många av de här så kallade fina skådespelarna som jobbar på Dramaten och så vidare.
Jag tänker, det faktum att du har fortsatt jobba med dem är väl ett tecken på att du inte kan hata dem i alla fall.
Nej, det är verkligen inte. Nej, men också att det är intressant att det är inte alltid så att de som söker sig till ett yrke kanske är de bästa. Utan att... Det är väldigt mycket olika historier. Även om man tittar på så här bakomfilm, på amerikanska filmer, så är det alltid när någon har fått en roll så har de egentligen följt med en kompis till castingen.
Jag känner igen det här. Ja.
Och det betyder ju någonting. Det betyder att den som känner sig kallad är ju inte alltid den bästa. Så att när man åker runt i landet och sätter in annonser på folk som inte har ambitioner att kanske flytta till Stockholm och bli stora skådespelare, så kan det mycket väl visa sig att de har den största talangen, för att skådespeleri är ju ganska mycket som bollsinne och musikalitet. Du måste liksom ha det från början. Du måste vara född med det. Sen kan du liksom tajma upp det och du kan finslipa det, men du måste ha det.
Skriver du i annonsen "Obs, Tom är en kompis"?
Ja. Det måste man göra faktiskt. I fortsättningen. Ja. Det roliga var ju att Björn A. Ling då, jag vet inte varför han heter A. Ling, men Björn Ling då, han följde ju med en kompis. Och det är Björn då som har spelat Pölsa och sådär, i Småla Sussi bland annat. Så det var ju ren tur.
Kolla här, en film om mig. Pölsan han bor han. Höll på med tvåan också. Det är inte så många som får göra en film om sig själv. Inte utan att gå sängvägen i alla fall. Det är en jävligt stark scen in. Jag håller på att dö. Jag sitter och käkar och sätter i halsen. De får ingen luft, vet du. Skitäckligt.
Han hade inga som helst skådespelarambitioner.
Nej, inte det minsta.
Och nu har han spelat huvudrollen i hur många filmer för dig?
Ja, han har ju varit med i 4 filmer och en tv-serie som har gått i 2 säsonger och sådär.
Ja.
Så att,
det vill säga lite fler än vad de flesta skådespelare
för har. För att hänga med en kompis är det ganska bra.
Ja, bara CV, ja. Bara kompis-CV.
Ja, det är det faktiskt.
Är kompisen, fick han några roller? Vet vi det?
Han fick också en roll, ja. Ja, okay. Det är ju Johan Östling då.
Ja, okay.
Som också har varit med i 4 filmer och 2 säsonger av en tv-serie. Sen är det också slumpen var man placerar saker. För att det folk inte känner till så det är jättemycket är ju att man åker dit pengarna finns. Och då Trollhättan har ju då satsat, så man får ju pengar för att åka ner dit. De betalar inte en hel film, men man kan få en ganska stor del. Och då måste man spela in den i regionen. Och det där är en affärslösning. För att om du får 5-6 miljoner så ska du bränna dubbelt så mycket på hotell och personal och så vidare. Så de lägger 6 och får tillbaka 12. Så att det är ju en affärsidé. Och då, därför skrivs det ganska många manus som utspelar sig på landsorten.
Ja.
Och för min del när jag skriver manus då, jag tycker det är kul att undersöka de här. Det finns en vits med att begränsa världen som du ska beskriva, för blir det för mycket rollkaraktärer och en för stor värld, då blir det liksom svårgripbart. Så att det är väldigt liksom behändigt att göra en liten ort. Du har liksom prästen, du har myndigheten och du har grannen, och så är det bra sen, och så behöver du inte blanda in 1000 andra karaktärer. Och för min del så kan det ju lika gärna heta Molkom då. Varför ska jag kalla det för Hedemora om det egentligen är samma sak?
Men du hade inte varit ännu smidigare om du kallar det för Trollhättan? Om det ändå är där ni har spelat in det?
Ja, men alltså, ja.
För visst är det så här att väldigt många svenska filmer till är inspelade i Trollhättan, men inga svenska filmer utspelar sig i Trollhättan.
Ja, i princip är det så. Ja, det är, egentligen är det så, ja. Jag var och varannan är inspelad där. Men sen är det också för min del att jag flyttade till Stockholm och började jobba med film när jag var 20. Och på den tiden så hade jag ju ett annat förhållande till Värmland som man har när man flyttar hemifrån. Därför att jag fick ju jobb på ett filmbolag direkt som assistent, och vi skulle spela in en scen i tunnelbanan. Och det var en massa statister och jag var ansvarig för de här statisterna. Och så skulle jag ropa en sån här fånig megafon då. Och då gjorde det på min halvvärmländska, aldrig pratat jätteutpräglad, men jag pratade mer än värmländska än vad jag gör nu. Så började alla skratta åt mig. Ni där borta kan komma ut från dörrarna lite långsammare. Så där, ungefär så mycket värmländska. Det tyckte de var jätteroligt.
Det började säga chip.
Ungefär så. Uh-huh. Och sen så kanske man blir bjuden på någon fest, och då var det någon som sa, åh vad gulligt det låter när du pratar. Kan du inte prata lite mer? Och då blir man ju, får man ju tunghäfta.
Då blir man väldigt sugen.
Och så tänker man, men är jag något sorts liksom gosedjur eller pajas här? Eller vad är jag för någonting? Så jag tänkte, nej men då får jag nog behärska min värmländska lite grann. Så jag hade en ganska lång period där när jag tillhör de där töntarna som skruvar ner sin dialekt. Du kom aldrig till den punkten.
Nej, jag flyttar ju aldrig hemifrån.
Nej. Det är de som kommer helt enkelt. Men sen så vände det där, så jag kände, men varför ska jag, man ska ju gräva där man står. Så tänkte jag att jag kom ju från Molkom. Finns det inte massa roliga historier därifrån? Och då var det ju då, Småla Sussi kom ju att ha ett så roligt upplägg att, eftersom det berättades i flashbacks, alltså tillbakablickar, så var det ju i och med den här gåtan med den här Tuvalu-80-karaktären som var försvunnen, så hennes brorsa Erik då åker runt och letar efter henne och söker efter ledtrådar, var hon tagit vägen. Då kunde jag liksom kasta in anekdoter. Så man kom till en ny karaktär, så kunde man liksom bara kort stanna upp och berätta, ja, det var han som gjorde så och så, och en gång så gjorde han det här. Och så. Så det blev ett anekdotberättande, och då kunde jag liksom lägga in 62 stycken sådana där från Molkom med Tore Tumör, en karaktär som har funnits på riktigt, och han som träffar, möter uppkörningsbilen i rondellen, han ska ta motorcykelkörkort och krocka med den och sådär. Det har ju också hänt på riktigt. Så det var ju liksom,
men var det Tore Tumör som gjorde det i verkligheten också?
Nej, Tore Tumör...
Du tog ett bra namn och en bra historia. Och...
Tore Tumör, han blev ju av med halva huvudet, tråkigt nog.
Det var ju en jättekul historia.
Nej, men i alla fall, han blev glad.
Jag ser han här med den.
Tore Tumör. Mest känd för en tumör han hade haft i huvudet. Och efter operationen så kunde han inte prata längre. Och det blev ju ett problem. Som när han fick det brandgula pensionsbrevet med posten till exempel. Han fattade inte vad det stod i papperna. Bara en massa nollor överallt. Det jag tyckte Tore var orättvist.
Jag vill veta mer om Tore Tumör.
Tore Tumör. Han plockade tennisbollar på tennisbanan. I en hink.
Ja.
Och så sålde han dem sen.
Aha.
Men de som hade spelat ville ha tillbaka dem, men det fick de inte, de fick köpa tillbaka dem. Men det var aldrig med i filmen.
Okay. Men det är ju en bra story det också. Men för i det här fallet, visst var det så att du fick ett manus som, det var, du skrev inte ursprungsmanuset?
Nej, precis, jag fick det. Det var inte ett manus, det var mer en vildsint berättelse. Det var inte uppställt som ett filmmanus av en kille som heter Petri Nutumäki. Och nu blir det mycket utvikningar, men när man,
det är okej, den här
ja, när man finansierar en film så är det ju, då är det ju inte så att det är en som betalar, utan det är ju väldigt många.
Och den absolut... Utom i fallet Life of Brian.
Ja, men nu är vi i Sverige.
Ja, nej, men för där var det var så att George Harrison pyntade upp alltihop för att han ville se filmen. Så det är världens dyraste biobiljett.
Ja, och förr i tiden så var det ju så med SF och Sandrews, då kunde de betala filmen rakt av. Men idag så kanske man har 10 finansiärer eller någonting sånt där. Så det måste gå liksom med hatten till väldigt många, och de måste vara sams och tycka samma sak. Det här ska vi göra. Men den absolut viktigaste är ju Filminstitutet, och då går man upp till en konsulent. Kommer upp för den här långa rampen. Det finns en stort sån här grå betongbyggnad som ser ut som en strandad finlandsfärg eller någonting som ligger
på järnet. Ritar Peter Selsing, står klar 1970, ligger i slutet alltså på Vallalavägen.
Jag vet inte om han ska skämmas eller om han ska applådera.
Nej, jag vet inte.
Det är inte en vacker byggnad, det är det inte.
Nej, det är väl kanske inte. Den är ju väldigt, den är magnifik. Alltså den ser ju ut att vara släppt från väldigt hög höjd. Och har
den bara hamnat där.
Ja, precis. Ja, men den, du muckar ju inte med den. Du ställer dig inte och börjar liksom boxas med den. Utan...
Och den skulle tydligen stå lite närmare försvarets byggnad där, men då var det någonting med säkerhetsreglerna och så vidare. Så Harry Schein då var väldigt sur på att de fick korta av huset 10 meter. Så att han satte upp ett stort öga där istället så kunde stirra in i försvarsmaktens hus då.
Ja.
Men det var en annan historia.
Ja, men det är också fall, en bra historia.
Ja, då går man upp där och så försöker man få pengar, och nästan ingen får pengar för att det finns inte så mycket pengar. Och framförallt så är det också så här att parametrarna måste stå rätt om du ska göra en film. Och då är vi
Stenbockens vänkrets ska stå i ascendent.
Nej. Utan det ska vara de rätta värderingarna. Det kan variera med tiden, men ni får gissa själva vilka parametrar som ska stå rätt för att man ska få pengar till en film. Och det gjorde de absolut inte med Smala Sussi.
Nej, när i tiden är vi? Vi är
2002.
Ja.
Men då var det en konsulent som precis skulle sluta som tyckte att, vad fan. Så var son till en känd Nobel. Hon var Nobelpristagare. Jag får fundera på det här.
Var konsulentens son till en Nobelpristagare?
Ja, i alla fall.
Nu måste man ju genast börja tänka så här, kan det ha varit Jan Myrdal?
Nej,
hans pappa... fick ju faktiskt Nobelpriset.
Han kan ha nästan fått
Ann Wibble, hon var ju också dotter till Bertil Ohlin, han fick också Nobelpriset. Eller det var ekonomipriset, det är ju inte riktigt Nobelpriset.
Det kanske inte var Nobelpriset, men han kanske ville ha Nobelpriset.
Okay.
Men i alla fall, så att han gav pengar till någonting som inte ens var ett filmmanus, därför att jag fick ju det här då. För då blev producenten väldigt glad att oj, nu har vi pengar, men vi har inget manus. Det brukar vara tvärtom.
Ja.
Så då tittade jag, vad roligt, jag ska göra en film. Och den visade sig, det handlar om en kille som går runt med ett avhugget huvud i en konsumkasse. Och jag tänkte, men det här är ju inte en film. Nej, men visst är det roligt. Och då tänkte jag, men det är inte så att jag ska försöka liksom göra någonting av det här. Jo, men gör vad du vill. Vi har ju pengar. Så att jag, och då är det så här, när man börjar liksom dra i ett filmmanus, om man liksom rycker någonting där, en karaktär eller en miljö, eller bygger på någonting där, då rasar det liksom där uppe, eller så faller allting där nere plötsligt. Hela det här bygget liksom bara raseras helt och hållet. Så att när jag kommer liksom ur den här skrivarsessionen, som var väldigt kort eftersom inspelningsplanen var i princip lagd, eller vi hade en start i alla fall, då, jag skrev det på 2 veckor, då var det liksom 5% kvar. Och det var då en tjej som heter Smala Sussi. Och något huvud i en påse fanns inte kvar.
Nej.
Jag förstod inte riktigt varför. Han tvättade det också i en tvättmaskin, huvudet, av någon anledning. Men jag förstod inte riktigt varför, så jag tog bort det också. Och så tänkte jag, men jag bygger den här historien istället. Så att så kan det också gå till. Det är en associationskedja många gånger när man skriver film. När regissör och manusförfattare får frågor så här, vad ville du berätta och vad tänkte du på, vad fick dig att göra den här historien, så ljuger i princip alla, för att det funkar inte så, utan det börjar med en historia om bokstaven A och så slutar det med bokstaven G, därför att det börjar som i en stege. Det ena ger det andra, att du har en associationskedja. Att när du börjar på första steget så har du ett gäng karaktärer som vill någonting. Och de har en riktning. Plötsligt tänker jag, nej, men då måste jag ha ett motstånd. Ja, men då uppfinner jag den här karaktären. Nej, men den här karaktären är intressantare. Jag gör den till huvudrollsperson istället. Då har du kommit till steg 2 på den här. Så håller du på så här och så klättrar du vidare och vidare. Så kommer nya figurer och så börjar de prata av sig själv. Men vad säger den här till den här? Du ser att dina egna fingrar bara dansar över tangentbordet. Och sen plötsligt så har du kommit till toppen när alltihop är klart. Tänkte, men det här slutet stämmer ju inte med början. Jag måste skriva om det. Ja, ni förstår. Så att det är liksom en associationskedja, som en sorts visklek med sig själv på något sätt. Så att därför går det inte liksom riktigt att säga vad är vad ur det gamla manuset och vad är det nya. Utan Petris idé och första utkast så hade det inte blivit någon film. Men det är samtidigt inte hans film, utan det är någon sorts jox.
Nej, och någonstans längs vägen så valde du ju också att passera detta i Värmlandsmiljö. Mm, mm. För att det, alltså Petter Nuttimäki, han är väl finne, han är väl verksam i Finland?
Jag tror att han bor i Dalarna.
Jaha, okej. Okay.
Jag har aldrig träffat honom.
Okay. Nej, men han är ju också lite verksam som väldigt absurdistisk serietecknare.
Han är väldigt begåvad på att skriva dialog.
80-90-talet och gjorde roliga, jag tror det är ett seriealbum och så, som rekommenderas.
Ja. Ja. Men sen när vi, ja, nej, men då gjorde vi det, och då tyckte alla att det var lite konstigt i Stockholm, att varför ska de prata så där? Det där är ju buskis.
Får man inte prata rikssvenska så är det buskis.
Då är det buskis per definition. Och då försökte jag förklara att när Johan och Björn pratar så när kameran stängs av så pratar de likadant, bara så ni vet. Det är inte, de gör sig inte till, och det kan de inte förstå, utan de tänker att nej, men nu är de ju roliga, det blir inte roligare för att det är dialekt, Ulf. Tänk på det. Så där fick man höra. Mm. Kan de inte hålla tillbaka lite och så?
Ja, tona ner.
Ja, tona ner lite.
Kan det vara lite mindre ni?
Ja, och det är också roligt att det finns ju östgötska, västgötska, närkenska och värmländska som då anses vara lite extra lustiga. Men till exempel en skåning är ju aldrig lustig om det inte är Filippa Bark, men då är det på något annat sätt hon pratar.
Är inte skåningar lustiga?
Nej, inte av sig själv. Det är ingen som skrattar bara för att du öppnar munnen. Det är bara det.
Det har hänt, Ulf. Ja. Det har hänt.
Jag känner att jag lägger upp bollar och så får du smärsa hela tiden.
Men ja, okej, okay, jag hör väl lite grann vad du säger. Att det finns, alltså det är gnällbältet och sen lite vidare västerut.
Precis, och det folk inte i Stockholm kanske i den utsträckning man önskar förstår är att folk faktiskt pratar så här. Mm. Och att om du tittar på replikerna när de bara läser dem så ser du ju att de pratar ju faktiskt med varandra på riktigt. De är inte bara knasiga liksom.
Nej, jag förstår. Men det här var ju sen du gjort filmen som när du visade upp den här för dina Stockholmsbekanta, dina nya, hippa, coola Stockholmsbekanta utan rötter i Molkholm. De tittade, nej men Ulf, det är ju buskis, Ulf.
Ja, jo, absolut.
Men någonstans längs vägen. Vad jag är intresserad av här är när du bestämmer dig för att göra det här till en Värmlandshistoria.
Ja, men jag ska bara säga först en grej.
Men innan du säger det, nej förlåt.
Okej, är det den matchen som gäller? Björn Arling då. Han sa ju en rolig grej en gång. När vi pratade om dialekter så sa han, men jag tycker att stockholmare låter löjliga. Mm. Och han sa det med en väldigt självklarhet. Och han menar, och det där är ju intressant, vänd på perspektiv bara. För jag menar, om du går till liksom, om du går förbi en byggarbetsplats i Vasastan, säger vi. Och så hör du att det är kafferast och så hör du liksom de här gubbarna. Och är det där, slår du på en potta brunt så kan vi dricka kaffe. Alltså, det låter ju... Är inte det buskis?
Jo, alltså, det är ju pilsnerfilm. Ja, alltså,
men då skulle du veta att folk pratar så på riktigt.
Ja, ja. Och jag gillar att de gör det. Alltså, jag älskar att sitta och lyssna på en Stefan Sundström och så, men jag vägrar gå med på att han pratar rikssvenska.
Ja, men det där är det, och sen också är det så, det var ju sen när Smala Sussi hade premiär på bio då, så var det ju då några recensioner just med recensenter som i princip aldrig varit utanför tullarna som skrev just det, att det här är känns inte, det känns överdrivet, det finns inga såna här människor. Nej. Nu med perspektiv då, så eftersom Smala Sussi, den fick ju liksom ett liv i även i andra länder och sådär, så har jag har ju fått sådär reaktioner från Sydkorea och från Texas och så vidare. De skriver att de här personerna är exakt likadana som de vi har uppe i skogen här.
Ja, ja. Så,
och alla känner ju liksom en pölsa, men ingen är pölsa. Plus att jag fick ju också höra hela tiden att nu kommer du inte kunna åka tillbaka till Värmland när du har gjort den här filmen. Och det blev precis tvärtom.
För första gången någonsin var du välkommen.
Ja, så var det faktiskt. Ja. Utan den togs väl ihop mot oerhört bra i Värmland och gick som tåget.
Och, ja, folk, man tycker väl om att se sig själv.
Nej, men det är för att folk kände sig inte hånade. De tyckte om de här karaktärerna. Det är för att, så här är det också, att alla de här karaktärerna i Smala Sussi är gjorda uppriktigt med en oerhörd kärlek till dem. Och det säger jag inte för att vara pretentiös, utan jag älskar de här karaktärerna och jag tycker om de här liksom outsider-typerna. Och de har liksom en botten som vi har lagt in. De har liksom ett register, de är inte bara liksom toka, utan det finns, de har drömmar. De har liksom bra och dåliga sidor och så vidare. Och alla drömmer om någonting, men de får det aldrig. Och det där tror jag väldigt många människor kan identifiera sig med. Just det att man, en stor del av livet går åt till att drömma om någonting. Men sen så har du liksom det här motståndet hela tiden. Att du kommer aldrig riktigt dit. Så det är min gissning i alla fall, varför den funkar.
Ja, nej, men det är väl klart att det är en relaterbar film. Alltså, jag är ju från Eslöv. Det finns kufar även där. Eller original, eller människor som, ja, som kanske inte är så originella egentligen. För det kanske finns fler sådana än vad det finns normala människor. Vad vet jag. Men jag är fortfarande lite intresserad av när i processen du insåg att vänta, jag har ju som den här... För det, om vi börjar med Smala Sussi, som väl är din första Värmlandsfilm. Mm. När kommer Den bästa sommaren? Den kommer...
Den är från... Den kom 2000.
Så den är egentligen tidigare, men den bara
den utspelar sig i Molkholm, men är inte inspelad där och alla pratar rikssvenska. Ja. Så att det, jag vet inte om man ska...
Nej.
Erkänna den.
Varför utspelar den sig i Molkholm? På vilket sätt utspelar den sig i Molkholm?
Vi fick ju pengar från Trollhättan. Och då ska den ju utspela sig någonstans.
Okej. Okay. Ja, men för jag hävdar, nu är du så opretentiös till din läggning, så du ska ju aldrig gå med på sånt här, men jag hävdar ju att Värmland, för alltså, du är ju en Värmlandsskildrare. du är ju intresserad av någonting som är specifikt för Värmland. Du är intresserad av den värmländska dialekten. Du är intresserad av åtminstone en sorts bruksortsvärmlänning och en kultur som finns där. Och du är ju en väldigt kärleksfull uttolkare. Ja, men jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är kärlek.
Nej, men jag är, och jag är inte den enda som är intresserad av det, men jag är intresserad av underdogs. Larry Flint-filmen med Woody Harrelson och Erin Brockovich.
Alltså, jag vill bara säga, Larry Flint handlar om en man som tjänar många miljoner på porr. Alltså,
ja, är inte, men den börjar,
det är inte den enda definitionen på en underdog.
Den börjar ut i skogen. Ja, absolut, han är ju riktigt hillbilly.
Jag skulle bara säga emot för sakens skull.
Och Erin Brockovich är ju också en hillbilly som slår tillbaka. Och det finns ju liksom en syn som jag har förstått efter... Jag flyttade när jag var 20, jag är 54 nu. Så jag har ju bott större delen av mitt liv i Stockholm ändå. Men jag tycker att det finns en von oben syn från Stockholm på landsorten. Som jag börjar bli mer och mer irriterad på. Som jag känner att varför ska man liksom gömma undan det man kommer ifrån? Det är ju en styrka. Att det, liksom, det har ju format mig och jag är väldigt förtjust i småorter och bruksorter och stanna gärna och ta en promenad och titta hur det ser ut. Det finns ett vemod i det som är vackert också. Att det här, ofta så finns det ju liksom en historia av att det har pågått någonting stort, det har varit en stor fabrik eller framförallt har det funnits liksom affärer och nu är det Elgiganten in i stan
i
tre mil bort.
Ja, precis. Det är mycket...
Ja, men det alltid är någonstans tre mil bort eller fem mil bort. Och det där är något vemodigt. Om man tittar till exempel på Molkom där jag kom ifrån, när jag växte upp där på 70-talet så fanns det ju liksom två radioaffärer. Det fanns ju liksom blomsteraffär. Ja, det var ju Cykel Karlsson.
Ja.
Och Cykel Bertil var också bra, men inte lika bra. Men sen fanns det liksom, det fanns blomaffärer, tre banker och ja, men du vet, det där som ska finnas, skoaffärer och man kan till och med köpa Levi's jeans. Idag finns det ingenting, bokstavligen. Om du ska, det finns någonting sorgligt över det. Och därifrån, den här utarmningen, så tycker jag det finns en underdog-perspektiv som är intressant. Att du är ingen om du inte liksom bor på rätt ställe. Eller du kan inte liksom vara någon. Så därför är det kul när det poppar upp historier om människor som lever i sin egen bubbla där de har liksom samma liksom schatteringar och inbördes uppdelningar fast i en liksom landsända som aldrig liksom visas och syns.
Nej, just det. Men du har ju ändå som gång på gång sökt dig till den här, det som då är ditt universum kan man säga. Det är ju liksom lite Ulf Malmros land. Mm. Det blev det ju också lite grann i kraft av att ingen annan som utforskade. Alltså, det är ju alltid fördelen med att det här gör jag. Jag har den här som uppsättningen skådespelare som pratar den här dialekten och som jag låter återkomma i ett antal filmer. Inte alla filmer, men då och då så poppar de upp och finns liksom i den värld du beskriver. Och det här gör ju att... jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga.
Det här gör ju att Alzheimers behöver en insamling.
Ja, just det. Nej, men vad jag hävdar, nu säger jag det igen, det är ju att du är en Värmlands uttolkare. Du kanske inte vill stå för det här för du tycker det här är jobbigt för att nu, ja, nej, men det här är alldeles för pretentiöst för mig. Jag är ju bara liksom en kille som leker med kameran. Men du är ju genuint intresserad av det du skildrar.
Jag tycker om att berätta historier. Däremot så tror jag inte att att det finns konstnärer som har någon plan. Och jag tror knappt att det finns konstnärer heller. Utan att det är vissa som har turen att få tillgång till en plattform. Det gäller liksom bara att komma igång och visa upp någonting. Så att jag tror liksom att väldigt mycket färre saker när det gäller musik och film och så där sker genom någon stor plan. Utan det är väldigt mycket infall och väldigt mycket slumpen. Och sen en jävla massa lust. Men man vet liksom inte riktigt vad man ska kanalisera där. Det händer ju, man gör dåliga grejer också. Vilket du bevisar det här då. att man har ingen plan.
Nej.
För om man hade en plan, då skulle allting bli bra.
Men, nej, men lust och infall och så här, man får också en bild av att okej, Smala Susie öppnar en dörr för dig. Du inser ju med den filmen att ja, men det här Värmland som jag, det här som bruksortsvärlden, den här, den behärskar jag, den kan jag. Du berättade här innan hur olika anekdoter kom till dig, olika minnen. Mm. Jag gissar att det är den här minnen med han som står och återberättar filmen. När...
Ja, det är på riktigt också.
Ja, precis. När...
Det är alltså en Solhälla, en biograf som jag tror det var Nykterhetsrörelsen som drev den. De körde filmer på söndagar och då var det 1982 och eller 83 IT var det då. Och då gick den ju samtidigt här i Karlstad. Men sen plötsligt så den här söndagkvällen så gick ju bara, tog ju bara filmen slut. Så blir det ljus i salongen och så hör man stegen tok, 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 så kommer maskinisten ner och så berättar han att ja, jag har glömt att skicka sista akten från Stockholm. För det var ju en film, hade ungefär 5-6 rullar då, så de hade glömt att skicka sista rullen då. Och, men då berättade han slutet, för han hade sett den i Karlstad.
Ja, ja. Så
och det där tänkte jag, det här måste jag ju, någon gång måste jag ta med den här.
Ja.
Alltså ni märkte, jag tog filmen slut. Jag glömde att skicka sista akten. Det är för jäkligt. Men jag ska försöka fixa det här, ja. Jo, hej. Det är jag det. Det är bra, Kärnvåg. Jo, du har sett Pulp Fiction, va? Hur slutar den, du?
Men sen, det finns ju massor av såna historier som... Det finns ju en historia som jag har försökt få in i väldigt många filmer, men den får jag liksom aldrig in den riktigt.
Nej.
Jag kanske inte har en poäng heller. Men
berätta
jag
den här. För att,
nej, men jag körde,
vi ses ni som den stora liksom, slaskinken.
Ja,
den
här precis. Plats. Den är ju ganska poänglös, men den har någonting som jag skulle vilja skildra någon gång. Jag drog den i mitt sommarprogram. På den tiden så var det, kunde man ha en liten extra snutt så där på webben efter programmet, och där spelade jag in den.
Okay.
Men den var i alla fall att det var 1973 och då var jag 8 år. Och då så skulle ju då kungen, den nya kungen,
just det, våran kung, gamla kungen dog, den nya kungen tillträdde.
Då skulle han åka på Eriksgata och då skulle han åka förbi Molkom. På vägen. Det var ju bara att han skulle inte till Molkom, men det berättade inte Brittlis då, min fröken. Så vi skulle måla såna här flaggor och så skulle vi gå ner då, hela klassen till vägen då. Och vi målade de här svenska flaggorna och satte dem på blompinnar och så gick vi ner där, och det är ganska trafikerad väg, så att det första som hände var ju att Åke höll på att bli ihjälkörd av en långtradare. Hans flagga blåste iväg, så han sprang ut där och blev räddad av fröken i sista stund. Men sen i alla fall, det var två fröknar, för vi var både A och B som gick ner där. Och sen då, det är någon högtidlig stämning, förstår inte riktigt vad det är, men någonting väldigt, väldigt viktigt i alla fall. Och sen då så ropar då Brittlis, nu kommer han, vinka, vinka. Så var bilen borta. Och sen gick vi hem. Och jag kommer ihåg, det var en vemodig promenad därifrån upp till skolan. För jag förstår inte, jag har varit med om någonting väldigt, väldigt stort. Men som inte blev någonting alls.
Ja, jag är inte kapabel att förstå storheten.
Nej, men jag tänkte att den här historien har jag försökt få in i så många filmer härifrån. Men det har liksom inte funnits plats. För det finns inga Eriksgator och den passar bättre på 70-talet.
Jag vill också säga att den här historien finns i någon mån. Filmatiserad av Lars Molin, den heter Kunglig toalett.
Ja, men inte just den där.
Nej, men det finns ju,
förväntan finns ju där.
Det är ju en timme som handlar om en stad som bygger upp en förväntan på att kungen och Silja ska komma förbi. Sen så dör ju bilen precis utanför.
Ja, men det är roligt också.
De har ändå byggt en specialtoalett. Ja,
som han inte har begärt. Ifall kungen, om han kommer, så han kan ju inte liksom göra det där på knegarnas toalett. Han måste ju ha en egen toalett. Och den ska mätas. Och
fackbasen själv får bygga den. Den gamla republikanen får bygga den. Och så leder han bara en slang ner till en balja, så den håller bara för en sittning. Nåväl.
Ja, men det är samma. Det var väl det jag ville fånga då. Det finns ju den redan. Det var väl tur det då.
Nej, 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 vi har gjort den på ett annat sätt.
Bort lusten.
Men nej, 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 den kommer tillbaka.
Ja.
Men okej, men jag var på väg någonstans. Jo, för att min bild då, nu sitter jag och hittar på, du får ju säga om jag har fel i sak, men att nu har du börjat, i och med Smålands hus, har du börjat gräva i detta. För sen kommer väl bröllopsfotografen inte för lång tid efteråt. Just och det känns det som att, okej, när du ändå höll på att gräva i liksom, minnen och historier, att du fiskar, ja, upp det. Den där. Jag tolkar ju den som självbiografisk, åtminstone, ja, inspirerad, absolut, based on a true story.
Jo, men så var det. Men sen, när man ska göra en film, så man, det här känner ni kanske till, men man, det heter ju att man ska pitcha, och då ska man ju liksom dra historien i korthet, och så ska man se att det börjar lysa inom finansiärs ögon, och så ska man sätta igång sen. Då hade jag en idé.
Har det här någonsin hänt i verkligheten? Har du sett den glimten?
Ja, alltså, den lågan? Nej, det tror jag inte. Alltså jag bara ett stort suck. Åh, nu kommer han igen. Mm. Men i alla fall, idén var bara så att en bondlurk kommer till stan. Alltså Crocodile Dundee.
Ja, just det.
Crocodile kanske heter. Det gick de igång på. Men jag tänkte, han kan inte bara liksom vara en kille som kommer till stan. Jag måste hitta på någonting. Jag måste ha ett ärende.
De har redan gått igång på det här.
De har gått igång på det. Men så tänkte jag, men det är ju det med titlar. Man måste ju alltid hitta på. En film kan ju inte heta liksom Fötter i kosmos eller något sånt, utan det kommer ingen publik, utan det måste vara någonting som folk känner igen. Jag letar liksom efter någonting, han måste ha ett yrke som är intressant, han måste vara någonting folk har relaterat till, och då kommer jag på, nej, men han är en aspirerande bröllopsfotograf, och sen så, för det var jag nämligen när jag kom till Stockholm.
Du var till och med det.
Jag knäckte extra som det, ja. Och då tänkte jag, men det är roligt, och det är fina kläder och härliga miljöer, och det går att göra någonting på det där. Jag tänkte, men det räcker ju inte. Just det, ja, men då gör vi den här klassiska grejen. Han är från Molkom, han är från en bruksort. Han träffar en överklasstjej som också älskar att fotografera. Och det var ju Tuva Novotny som bodde i Djursholm då, som skulle föreställa en sorts överklass. Men vi spelade in det i Trollhättan då. Vi byggde till och med Djursholmsvillan i studio.
Ja,
hela huset byggde vi in i en studio, så att det är så krångligt kan man göra det för sig.
Ja, så Värmland och Djursholm möttes på halva vägen.
Kan man ställer Värmland i, när man ställer Djursholm in i en låda så att det inte syns ut och trollet, och så gör man resten utanför. Ja, men så det var ju lite en annan historia, för då var det ju han Fish Out Water, då skulle ju han så att säga till Stockholm. Och så skulle man då se hur han tar sig fram där.
Ja, och där inledningsvis så är det ju lite senare från den här bruksorten som håller på att gå lite grann på knäna. En ort på dekis. Och jag vill minnas att folk, ord så som klassförakt användes. Minns du detta? Eller har du förtänkt det?
Jo, men det gör det alltid om man beskriver någonting som det är. Då anses det ju vara förakt. Det kan ju gälla vad som helst. Så att om man berättar om folk på landet, då är det ju förakt.
Ja.
De ska ju vara som folk är i Stockholm, då är det inte förakt. Så om folk är på ett annat sätt eller väljer ett annat liv,
då är det fördomsfullt.
Då är det fördomsfullt, ja, just det. Om man skildrar det. Så det där brukar jag inte lyssna på. Framförallt,
men du känner igen det.
Alltså, ja, men framförallt så är det också, man måste komma ihåg det att man får inte blanda ihop regissören eller manusförfattaren med karaktärerna, vad de säger och vad de pratar om. Det blir liksom problematiskt om man säger att det är klassförakt för att en karaktär är på ett visst sätt. Men han kan ju inte vara klassförakt. Den här karaktären är ju sån. Du kan inte påstå att något... Så att det blir liksom...
Nej, men du väljer här. Nu ska du skildra människor från en bruksort, och då skildrar du att de går runt i kamouflagekläder och har tatueringar i nacken.
Ja, vad är det för fel på det då? Det är ju det som säger, vad är det för fel på det då? Folk gör ju det. Alltså, förstår du, det är liksom, föraktet är ju...
Föraktet det är föraktet. Förakt!
Föraktet är föraktet. Ja, nej, men plus att så här, om alla filmer ska vara liksom... Alla de här parametrarna ska stå åt rätt håll utifrån vad vinden blåser för tillfället. Och alla filmer ska liksom bära fram de ideologiskt rätta karaktärerna som tar de rätta besluten och säger de rätta sakerna för att bygga upp folk så att de förstår hur de ska bete sig. Då har vi ju problem i berättandet. Det blir väldigt tråkiga filmer. Och det prövar de ju på i öststaterna. Och de filmerna såg jag på 70-talet.
Men de var en del av dem.
Vad sa du? Att?
Var inte en del av öststatsfilmerna ganska bra?
Professor Baltasar var rolig.
Ja, till exempel. Och du har Druten och Jena. Från,
ja, men det var barnprogram. Det fanns så, väl en och annan.
Ja, men och Miloš Forman. Och
Miloš Forman, flydde ju därifrån och fick aldrig se sina barn igen. Ja, han...
Okej, okay, dåliga exempel. Ja. Men de började ju... Jo, fast Miloš Forman började ju i Tjeckoslovakien att göra sina filmer. Ja, jo, och Polanski började väl i Polen. Och så.
Absolut. Ja. Det har du rätt i.
Men de, okej, okay, å andra sidan så tvingades de då fly för att kunna berätta precis. De historier de
nej, ville. Men jag menar att om film blir politiserat, alltså man lägger liksom, när du söker pengar och det bara finns ett par få ställen att gå till och det är så att säga statliga pengar och de pengarna är ska jag säga öronmärkta för att föra fram ett visst budskap som det är idag. Då får du bara se en sorts filmer och de filmerna kommer inte från regissörerna och manusförfattarna utan de är skrivna för att passa in i systemet och de är skrivna för att regissörer och manusförfattare ska kunna försörja sig. Så att det är inga uppriktiga filmer som kommer ut ur det där och de blir väldigt sällan bra heller. Just det där, apropå det du säger att det är klassförakt eller inte. Jag tycker film ska vara fritt. Jag tycker att man kan göra massa olika sorters film. Man ska inte liksom fundera för mycket på liksom vad det är för något som... Hur det eventuellt skulle kunna tänkas tas emot på Södermalm.
Snedtänkt. Jag hör dig. Jag tycker att du tar dig bort från själva ämnet Värmland.
Ja.
Det här är ju Värmland, Subkulturen Värmland del 2. Ja. Alltså det här är en Värmland-special.
Ja.
Är det okej med att ta oss tillbaka från det viktiga du pratar om till det här liksom lite mer kuriotiska jag är intresserad av?
Jag ser de riktiga sakerna nu. Ja.
Nej, men för sen, du har ju liksom byggt upp en liten skådespelarkader. Då har du ju hittat om, vi har ju redan berättat om hur en kille och hans kompis blev castade. Sen så har du ju haft turen att det faktiskt finns lite skådespelare med värmländskt påbrå. Lotta Taylor till exempel.
Nej, hon är ju inte värmlänning.
Är hon inte det?
Nej. Men sen har vi Ida Hallqvist som är från Kil då, till exempel, som har en stor roll i Ack Värmland, tv-serien.
Som spelar Mia Skäringers dotter där.
Ja, precis.
Varför skaffar man barn om man inte kan betala för dem?
Precis. En sjuk värld, Fanny.
Och Mia Skäringer, men henne har inte jag upptäckt.
Nej.
Men hon är ändå värmlänning.
Ja, man kan
det är det finaste som finns.
Man kan vara det ändå. Nej, men det så där måste vi göra det också lite roligt att du har liksom plockat ihop ett gäng där en del är liksom dina och en del är allas och en del känner vi till fast kommer det här in lite grann från vänster som Bengt Alsterlind då i synnerhet kanske.
Ja.
Men även Tiva Novotny som ju var etablerad som skådespelare men absolut inte som värmländsk.
Nej, men jag visste inte om faktiskt att hon pratade värmländska och hon är ju faktiskt till och med född i Värmland, uppvuxen, men pratar någon sån här TV2 rikssvenska.
Ja, vad är skillnaden på TV2 och TV1 rikssvenska? Vet du det?
TV1, då är det skånska, då pratar de så här, då gör de skytte. Nej, det är två. Det är två.
Ja. Du är fast vid den här kanaluppdelningen man gjorde i början på 90-talet.
Jag tror att ta ett exempel.
Stockholmskanalen och Bondkanalen.
Ja, jo, men exakt.
Ja, just det.
Ja. Nej, men så då fick jag tips om att hon kunde prata värmländska. Och hon är född nära norska gränsen, så det är lite sådär norsk anstruket.
Mm.
I värmländska.
Det här hör inte jag. Som skåning hör jag som inte nyansskillnaderna på det sättet. Så du kan ju lura mig.
Ja, men det är ganska... Ja, det finns ju uppåt. Jag kommer ihåg när jag gjorde 2 veckor på I2 här innan jag sökte vapenfri tjänst så var det faktiskt några som var från riktigt på gränsen och som sa deres. Och, alltså pratade någon sorts värmländsk norska. Så.
Ja. Jag förstår. Jag tycker att det är ett problem att inte fler svenska filmer är tydligare placerad på sin plats.
Jag måste faktiskt säga att jag har svårt för att när filmer är väldigt tydligt placerade i Norrland och alla pratar rikssvenska.
Mm.
Tycker ni också det eller? Det tar i alla fall en kvart, 20 minuter att komma in i historien och liksom tänka bort där. Nej, men
ja, och ibland så gör man märkliga val som är filmatiseringen av populärmusik från Vittula där man slänger in människor som är från Norrland då. Alltså, för Norrland, alltså det här området som sträcker sig ändå över 70, 80, 90 mil. Och dessutom slänger in lite finlandssvenska och blandar dem med lite finnar som pratar svenska. Och så hävdar man att det här är en och samma släkt. Alltså det kan ju även jag som skåning höra att det är de inte riktigt. Jag köper inte riktigt det. Hasse Alfredsson gjorde Den enfaldige mördaren som ju då är som väldigt skånsk. Han själv till exempel är ju skåning och Stellan Skarsgård är skåning och i princip alla är skåningar utom Den goda familjen. Där han satte som Per Myrberg och Lena-Pia Bernhardsson och Maria Johansson, mer känd som Tjorven. Som
men jag tror inte att skådespelare räcker inte till. Det går inte att hitta tillräckligt bra skådespelare om du bara rör dig i en region. Det är svårt alltså.
Jag säger, det var också att skådespelare på scenskolan lär sig att inte prata som de låter.
Ja, exakt. Verkligen.
För de har väl på riktigt en kurs att sluta prata som du gör.
Ja, precis.
Förr i världen i alla fall så var ju alltså, scenskoleelever förbjudna att prata sin dialekt på skolan. Att, så fort de var innanför dörrarna så skulle de börja prata.
Ja, men Jan Malmsjö är väl Skåne till exempel?
Ja, han pratar ju skånska i till exempel MP Möller eller Jim och Piraterna Blom.
Ja.
Men jag menar, jag tror högaktuella filmer.
Ja, men det är jag tror aldrig att en värmlänning som pratar riktig värmländska skulle få läsa upp nyheterna i Rapport. Det tror jag inte. Så att det finns ju det är ju förskräckligt om man tänker efter.
Ja, nej, men jag får ju göra riksradio nu för tiden.
Men talfel, det är något annat än dialekt.
Ja, men jag är ju både och.
Ja, jo, förvisso.
Men och vi har ju haft en tradition så här, Bengt Alsterlind återigen har ju onekligen fått göra tv. Han gjorde ju Hike, han gav oss Hike.
Men han håller ju tillbaka sin riktiga värmländska i tv. Och det, när folk tycker att hans dialekt är väldigt grov så är det ännu grövre vid sidan om.
Ja, men det där handlar ju också lite om respekt. Jag kan ju prata om jag ska gå och byta däck på min bil. Så pratar jag mycket bredare skånska.
Ja,
det är lätt, vad jag gör någonsin annars. Ja. Till exempel, alltså, men man anpassar sig väl lite grann efter situationen så här, som att, om jag är på ett äldreboende i Hör. Varför jag nu skulle ta mig dit, det vet jag inte. Men då skulle jag ju också börja liksom prata mycket, liksom mycket grövre skånska. Då. Jag kanske liksom börjar plocka upp lite mer så mormors gamla uttryck. Ja, men det var väl en jävla fjabbe den.
Mormor.
Ja, en jävla typa jävel. Hade jag väl börjat säga i det läget. Ja. Att vi i någon mån anpassar oss efter situationen. Alltså, om Bengt Alsterlind leder ett program som ändå är ett riksprogram så är det väl rimligt att han ändå försöker göra sig förstådd i hela landet.
Fast poängen är ju att folk tycker att han pratar grov värmländska. Det var ju bara det. Då skulle de bara höra annars.
Ja. Nej, det är väl samma med mig då.
Vi släpper det, tycker jag.
Ja, vad jag tänkte att jag skulle börja prata om, det är ju det här med vår syn på dialekt. Det är ju inte så många som gör dialektfilm, men du hävdar då att det här bygger delvis på att skådespelare inte kan agera på dialekt.
Det är väl en kommersiell aspekt i det också, att det en del får för sig att man avgränsar då möjligheten att få den stora publiken, och att du ibland går det ju faktiskt med de stora, så kallade stora namnen till finansiären och titta vad jag har med mig här. Han heter Persbrandt. Och det kan du inte göra riktigt med liksom om du kommer med en dalmas eller värmlänning.
Ja, masjävla gick väl bra?
Ja, men det var inte skådisarna liksom. De är inte bankable. Det var ju mer temat där.
Okej.
Så jag menar att du har ju färre att välja om du ska liksom välja i den här liksom buketten av stora liksom publikdragande skådespelare. Då begränsar du ju naturligtvis om du jobbar i en liten dialekt som ändå värmländska är.
Men samtidigt så sätter man ju sitt tydliga tumavtryck. Och absolut. Det måste ju vara positivt.
Alltså... Jag tror också att det är en vanesak. Alltså, jag menar, till exempel som dalmål har vi ansett som lite töntigt. Sen kom Mando Diao.
Ja.
Och då blev det coolt.
Coolare i alla fall.
Ja, men jag menar, det går fort. Att vända på det, menar jag.
Nej, jag vill tro att jag tycker det är sorgligt att vi har en liksom nedvärderande syn på dialekt i största allmänhet och så här, liksom, och det är ju verkligen någon sorts bild att vi flyttar till Stockholm, och både i någon Magnus Uggla-låt så tränar hon ju bort sin byter sin småländska mot östermalmska in. Men det är en rolig detalj, för att hon har tidigare berättat att hon är från Hör, ja, som ju är en skånskort. Men det är någon sorts... fel, Magnus. Nu kom vi på dig med ett sakfel, Uggla. Men även i den här, vad heter de då? Ingen vill veta var du köpt din tröja.
Ja, just det.
De hette inte Bellen Sebastian, de hette Raymond och Maria.
Ja, precis.
Och det är ju också en sån här bild, du har tränat bort din dumma dialekt. Mm. Alltså det är ju verkligen en bild vi har av att
det här förväntas man gör. Eller vad är det för någonting egentligen, där man ska liksom lära sig och föra sig i de fina salongerna, inbillar man sig då. Man
liksom, just det.
Det är väldigt sorgligt.
För att i de fina salongerna, där pratar man inte dialekt. Det är också det här som retar mig väldigt mycket då, som varande dialekttalande. Mm. Jag såg Knesset. Senast jag tittade på tv så visade de något som heter Knesset. Det måste ha varit 96.
96, ja. En kanal som inte fanns precis överallt heller.
Nej, det var för ZTV. Jag hade inte ZTV själv, för det sökte upp en kompis som bodde i höghus för att jag skulle få titta på ZTV och Knesset. Nej, men i alla fall, det leddes av Erik Haag.
Just det. Och där kan vi prata dialekt.
Ja, men det intressanta var då att Erik Haag, han satt och hade en grupp människor, och så skulle de lovebomba på Skåne. Det var liksom uppdraget. Okej, nu ska vi prata om Skåne. Mm. Och alla ska säga kärleksfulla grejer om Skåne. Och så satt Jonas Lexell där, som jag tror är från Dalarna.
Polisen.
Ja, precis. Som hade Spindelmannen tatuerad. På den tiden var det lite konstigt att en vuxen karl hade Spindelmannen tatuerad på kroppen. Och då säger Erik Haag till Jonas Lexell: ja, Jonas, du som också pratar dialekt, vad tycker du om Skåne? Ja, det här var egentligen storyn. Liksom. Men för mig var det liksom, det är lätt att sitta här som skåning och säga i Värmland, här kan vi vara överens i alla fall, att stockholmarna, de hatar vi. Men ni förstår min poäng. För mig speglar det där ganska mycket en Stockholms självbild, att vi här, vi pratar inte dialekt. Mm. Och jag hävdar att det gör de nog.
Ja, men...
Det gör både Magnus Uggla och Stefan Sundström. De pratar dessutom två jävligt olika dialekter.
Det var ju det som var Björn Allings poäng där. Ja. Att han tycker att Stockholm låter fåniga. Alltså, han hör ju liksom att det, är en, att det kan låta väldigt, kan låta nästan lite buskis. Det också i sådana fall. Men ja, det är oerhört fånigt att man ska behöva bekymra sig över dialekter, menar jag.
Ja, samtidigt så... Precis, när man då gör film, alltså för mig, så jag uppskattar ju när en film känns genuin. Alltså,
det finns ju, du får ju en autenticitet. Fucking Åmål var ju briljant, och jag vet inte om det var en bidragande orsak, men den var ju på någon sorts dialekt. Som jag minns i alla fall. Var det Värsötska eller vad var det för någonting?
Ligger väl i Dalsland?
Ja, men skådisarna var ju från Trollhättan, eftersom den spelades in där.
Ja, skådisarna var från Stockholm.
Nej, men jag tänkte att det fanns en autenticitet i den, eftersom de här 14-15-åringarna inte liksom bräkte på den här vanliga liksom stockholmska.
Nej, men de hade väl hittat fram till någon sorts generisk dalsländska.
Det kändes naturligt. Det gav liksom en nyans till där som kändes äkta. Ja. För det är ju det, när man regisserar så letar man ju liksom hela tiden efter det där äkta tonfallet, så att det inte blir det där vi pratade om i början. Att, menar ni att poliserna har varit här? Ja, då har disketten fått borta i 2 veckor. Alltså Det är liksom, ingen pratar ju så. Och så Nej. Försöker man som regissör hela tiden säga, kan du inte bara säga det som en vanlig människa? Vad menar du? som vanligt folk pratar. Ja, jag pratar så här. Ja,
så pratar alla vanliga människor på scenskolan.
Ja, efter alla år på Dramaten så låter man så här. Kan jag få en korv med bröd, tack?
För mig är det här samma problem faktiskt. Alltså, när man ser amerikansk film och alla telefonnummer börjar på 555. Mm. eller det här klassiska, nu det här är ju klyschiga och välbekanta bilder, men jag drar dem ändå för jag kommer inte på någon bättre, att man inte säger hej då i telefon.
För varför
att,
gör de så?
Nej, för att det effektiviserar
bilden. Man gör inte det i verkligheten alltså?
Nej, jo, men det är ju det. Alltså, jag råkar ju då, eller jag har ju läst mig till det, att 555, det finns inga nummer i USA som börjar på 555, utan det är liksom det nummer som filmvärlden har fått. Så att, mm.
så att ingen ringer mördaren på
precis, riktigt. Precis, ja. och framförallt så att inte någon råkar ha det numret och sen stämmer filmbolaget.
Ja, just det.
För att då kan det ju gå riktigt illa.
Det ska vi börja med också.
Ja, nej, men, så därför har de 555 och det här med att man inte säger hej då. Det är så konstigt. Alltså,
men vad vill man då? 2,5 sekunder liksom?
Det... Ja, och jag vet att jag tyckte det var jättekonstigt om någon inte sa hej då. Alltså, även om någon ringde och får säga att jorden är invaderad av rymdvarelser. Man säger väl ändå hej då?
Ja,
du säger väl för fan... Ja, absolut.
Ja, men plus att har du någonsin hört någon som var på bio och säger att den var 7 sekunder för lång? De sa hej då 2 gånger.
Ja, och man hinner ju säga hej sen i den nu när du har såna här mobiltelefoner, så alltså, du kan ju säga hej, alltså, du kan ju nästan göra samtidigt som du håller den. Alltså,
det är vissa saker som bara finns på film, ja.
Ja.
Sen har du det här också som
bara
finns.
Och där får du ett autenticitetsproblem.
Absolut.
Av samma dignitet är rikssvenskan,
ja,
i svensk film.
Ja, exakt. Jo, det är sant. Men bara för att återknyta till saker som bara finns på film. Det är ju folk som har fått ett väldigt jobbigt meddelande på telefon. Och som ställer sig mot en vägg med telefonen vid bröstet och halkar ner långsamt längs med väggen. Det har jag aldrig sett på riktigt.
Nej, så det skulle du vara glad för att ingen dig närstående har fått så jobbiga meddelanden.
Jag har faktiskt heller aldrig sett någon som tittar åt det hållet telefonen ringer. Eller när det ringer på dörren. Man vet väl vad dörren är. Eller hur? Det är bara för att någon säger, okej, när jag ropar, då ringer det på dörren. Så klipper man ju bort och lägger en plingplong-signal där.
Ja, just det.
Och då tänker ju
skådespelaren... Har man inte med sig ringklocka in på sätt? Nej, okej.
Nej, men det är, man fuskar, va? Nej, men också, då tänker ju skådespelaren, ja, men då måste jag liksom gestalta det här att det ringer också. Ja. Jag kan inte bara höra det. Och gestaltningen är då... Liksom. Så...
Du har heller aldrig någon sett någon sätta sig upp efter att ha drömt en fruktansvärd mardröm.
Nej, och nära kameran också. Så här. Ja, det är sant.
Det blev inte så mycket prat om Värmland.
Jag tycker alltså... visst var det mycket prat om Värmland. Ja, det var det.
Du är så publikfriande.
Du har aldrig haft en finansiär som står och liksom hackar på dig. Jag måste ju tänka på publiken.
Nej, jag får ju betalt av Sveriges Radio. Vi behöver inte tänka på kvalitet och sånt.
Public service, du behöver inte ens gå till jobbet.
Ska vi säga att vi är lite färdiga?
Ja, vad handlar nästa veckas program om?
Om någonting ännu smalare. Om någonting ännu sprättigare. Men innan vi säger tack vad gör, så tänkte jag säga Ulf Malmros, tack för att du tog dig tid.
Ja, det var bara roligt.
Ja,
och tack för viken.
Ja, alla ni som har samlats här på Värmlands museum för att lyssna på det här samtalet som vi tror och åtminstone handlar lite associativt om Värmland och Värmland på film och inte minst Värmland i Ulf Malmros film. Tack för att ni tog er tid. Man kan mejla mig, vet du vad man mejlar då?
Helst positiv kritik att ge mig.
Ja, någonting ditåt.
Ja.
Facebook, känner du till Facebook? Mm. Det finns en grupp och en sida. Vet du vad du letar efter då om du vill...
Ja, det är datamaskinen man har till det där, va?
Ja, men du är snedtänkt, du letar efter snedtänkt.
Ja.
Det var det som jag ville att du skulle säga. Ander Lundgren har fixat till det här ljudet och Niklas Runsson har klippt det. Vad tycker du vi ska prata om nästa vecka?
Pekka Langer.
Ja, då gör vi det. Det är ett löfte. Stort tack.
Tack. Tack.
Snedtänkt.